Otella.
Den 7 och 8 december 1995.
Nu ikväll har alltså moderatledaren och EU-medlaren Carl Bildt utsetts till att leda återuppbyggnaden av Bosnien. När det internationella toppmötet i London om den saken inleddes för ett par timmar sedan så förklarade den brittiske premiärministern John Major att Bildt har alla de kvalifikationer som behövs för jobbet.
That's a task which is going to require quite exceptional energy and proven qualities of leadership. I believe we're very fortunate in having someone with us who, with your consent, would be superbly qualified to act as the High Representative, and I refer, of course, to Carl Bildt, the former Prime Minister of Sweden.
Och Carl Bildt själv, han har tackat ja till uppdraget. Ett uppdrag som kommer att hålla honom fullt sysselsatt i Sarajevo, långt borta från Sveriges riksdag.
Hej, Eva Hamilton, vi har direkt kontakt med dig nu, hoppas jag. Carl Bildt har alltså formellt utsetts nu ikväll?
Ja, han har tackat ja, men de sitter just nu och pratar om villkoren för det här i huset bakom mig. Och jag tror att ni kommer få se Carl Bildt själv i senare rapportsändningar.
Mm. Kommer han att få åka ner till Bosnien nu omedelbart och starta detta arbete?
Det måste gå väldigt fort, för det gäller att övertyga invånarna i Bosnien att fredsavtalet får med sig någonting bra. Och de ska också redan före sommaren organisera ett fria val, och det ligger på Carl Bildts uppdrag.
Hur ska man beskriva det här arbetet han får nu? Några har skämtsamt kallat honom för en vicekung av Bosnien. Är det vad han blir?
Det blir väldigt inflytelserikt och ganska konkret. Han ska se till att de upp till 8 miljarder kronor som ska ges i bidrag till Bosnien, att de pengarna inte försvinner på vägen. Han ska se till att lokala polisen inte diskriminerar en speciell befolkningsgrupp. Han ska se till att samarbete mellan militära och civila återuppbyggnadsarbetet fungerar. Och så sagt det här med de fria valen före sommaren.
Det gäller att skapa nya politiska förutsättningar så att på i friare former vad som har varit möjligt under krig som alltid blir en tvångströja också för den politiska debatten. Kan diskutera de förutsättningar som finns. Det gäller att visa på de möjligheter som ligger i den ekonomiska utvecklingen. Det gäller att utnyttja hela den dynamik som jag tror att det blir när flyktingar börjar att återvända. Till exempel från länder som Sverige.
Om planerna i Dayton överenskommelsen håller, hur ser det ut i Bosnien då om ett år?
Vi kommer att ha fred i den meningen att vi kommer inte ha krig. Vi kommer att ha en början på en bättre ekonomisk utveckling, men bara en början. Vi kommer att ha haft val som kanske inte förändra partistrukturen så där rasande mycket, men som kommer att leda till att man har börjat sätta upp gemensamma politiska strukturer enligt den författningsöverenskommelse vi har som kommer att börja att fungera. Så att allting kommer förvisso icke att vara löst om ett år, långt därifrån, men vi kommer att vara på hygglig väg.
9 december 1995.
Han är huvudpersonen på den bosniska fredskonferensen i London idag. The man of the day, som en NATO-företrädare uttrycker det. En roll som Carl Bildt påtagligt tycker är kul. Men han är angelägen om att inför svenska journalister betona att han kommer hem om ett år.
Därefter är det väl inte så att vi kommer lämna Bosnien helt och hållet. Men så att säga, den tunga fredsförverkligande verksamheten kommer att bedrivas under ett år. Sen vill vi inte göra Bosnien till en koloni eller ett protektorat. Utan därefter måste de olika folken där själva ta ansvar för sin framtid.
Men antar att situationen är oerhört labil om ett år. Och du säger tack för förtroendet, nu sticker jag hem till Sveriges valrörelse. Det kommer inte fungera.
Jo, det tror jag visst att det kommer att fungera. Och jag tror att det är viktigt att man klargör detta. Och det har inte framförallt att göra med Sverige, utan det har framförallt att göra med Bosnien. De måste veta att det blir så. De ska inte räkna med att vare sig generalen Jordan och hans soldater eller herr Bildt och hans insatser kommer att vara där för evigt.
Du tar en stor personlig risk, för antag att du om ett år lämnar ett Balkan som inte alls har fått en fredlig lösning utan tvärtom. Och du kommer hem till valrörelse och du kommer få det här i halsen. Misslyckande Bildt, eller hur?
Den som aldrig försöker kommer aldrig att lyckas med någonting överhuvudtaget.
Du tar det här uppdraget just som Sverige har fått en ny blivande statsminister som kommer sannolikt inleda en offensiv med en väldigt kraftig debatt. Är det läge att vara borta från den scenen nu?
Det är väl riktigt, vi får ju se vad det här gör Göran Persson. Han kommer säkert att vara kraftig i den meningen att han har ju talang för bufflighet i debatten. Låt honom visa vad han går för. Det tycker jag är rimligt. Sen är jag alldeles övertygad om att han kommer att ha många bra motståndare i debatten. Inte minst kommer han att ha en motståndare i verkligheten själv.
Vad tycker du om Göran Persson som blivande statsminister?
Det får vi se. Han har ju en lite svår situation. Dels har vi socialdemokratins allmänna politiska kris som är den grundläggande krisen. Det är inte den personliga krisen som är den grundläggande. Sen har vi det faktum att han var den fjärde eller femte som tillfrågades, vilket kan inte vara så där oerhört lustigt. Men han måste ju göra någonting av detta. Det ligger i mitt intresse att Sverige har en statsminister som inte drar, som medför att man inte skrattar åt Sverige.
Är risken stor för det, menar du?
Ja, för närvarande, vi har haft en situation under denna höst där man har skrattat smålätt och undrat vad Sverige är för någonting. En politisk kris, en personlig kris och en personell kris och ett, vad man har uppfattat som ett allmänt sammanbrott i ett, vad man tidigare betraktade som ett respekterat land.
Du har om Göran Persson sagt att jag hoppas han är snäll mot barn i alla fall. Är det ett särskilt konstruktivt sätt att närma sig den blivande statsministern?
Nej, inte alls. Men jag tycker om barn.
Ja, men du kan uppfattas som ganska stöddig och arrogant.
I motsats till Göran Persson, menar du?
Nej, det är inte samarbete Carl Bildt söker på den inrikespolitiska scenen, det är tydligt. Rollen som medlare och genomdrivare av fred, den sparar han till Balkan.
Den 16 december 1995, en förhoppningsfull Ingvar Carlsson, statsminister.
Insatserna mot arbetslösheten steg för steg ökats.
Jag tycker att vi har kommit väldigt långt. Det har gått snabbare än vi har räknat med. Det har varit ökad förståelse för detta och vi har nu kommit ytterligare de här dagarna flera steg framåt.
Men det mest konkreta resultatet av det här toppmötet är ändå den nya valutan, hur den nu ska uttalas.
Den 1 januari 1996, en radiointervju med statsminister Ingvar Carlsson. En statsministers ord brukar spegla landets ställning.
Och nu sänder vi Ekots traditionella nyårsintervju med landets statsminister. Ingvar Carlsson intervjuas av Thomas Hempel och Anders Jonsson.
Hej Ingvar Carlsson, är det skönt att se fram emot att slippa vara partiledare och statsminister?
Jag har inte riktigt hunnit känna efter, men det är ett noga genomtänkt beslut. Jag tycker det är rätt tidpunkt. Jag tycker naturligtvis det ska bli skönt att leva ett annat liv så småningom.
Vilket är det viktigaste beslutet du tycker har fattat under den här perioden, som under de här 10 åren?
Ja, det är klart att jag anser att Sverige var i ett väldigt farligt läge med hänsyn till hur statsskulden exploderade nästan. Sveriges ekonomiska självständighet var ju nästan hotat. Att vara med och avvärja den ekonomiska krisen, det tror jag har en historisk betydelse. Om man ska ta någonting där vi ska säga utveckla någonting i mera positiv riktning, så medlemskapet i den europeiska unionen tror jag kommer att bli historiskt viktigt och värdefullt, även om många idag är skeptiska.
Men det du vill bli ihågkommen för, det är nedskärningarna som fick ordning på ekonomin.
Ja, du uttrycker det då i negativa termer. Jag ser ju det som att vi har avvärjt någonting som kunde innebära att utländska långivare tog över svensk demokrati och bestämde vad vi skulle ha för sociala välfärdssystem och vilken utbildningspolitik och annat vi skulle driva. Det menar jag skulle varit oerhört allvarligt. För det handlar då inte bara om ekonomi utan om hela vår demokrati.
Vilket är det största misslyckandet då?
Ja, det som inte blev i alla fall i alla delar som jag hade tänkt, det var ju avregleringen av kapitalmarknaden. Det var i och för sig Riksbankens fråga, men i förlängningen har ju regeringen också ett sorts ansvar. Och även om andra partier då var pådrivande och så vidare, så klart att den fastighetsspekulation och konsumtion på lån som växte fram i slutet på 80-talet. Det menar jag, det finns även någon form av politiskt ansvar för det.
Ångrar du att ni trodde på att det inte skulle bli en sån här valuta eller spekulationsvåg?
Alltså det hade inte gått att fortsätta med den gamla regleringen. Det hade inte fungerat i dagens värld. Så det var bara en tidsfråga när och hur man skulle avveckla det hela. Men det är klart att jag har frågat mig ibland, hade det gått att genomföra den avvecklingen på ett annat sätt? Och det man då kan vara självkritiskt är att borde man ha pressat Riksbanken ytterligare på besked om hur de hade tänkt sig att det här skulle fungera? Den frågan har jag ställt mig, jag har inte något säkert svar på det. Inte ens i efterhand.
Den höga arbetslösheten nu är väl ändå ett misslyckande?
Ja, vi visste ju om när arbetslösheten hade på 3 år tredubblats att det skulle bli ett mycket svårt uppgift att ta den tillbaka. Den första grundläggande förutsättningen för att man ska lyckas är att man får igång en tillväxt. Tillväxten i Sverige under det här gångna året nu kommer att bli större än vad vi själva hade räknat med och prognosmakarna hade räknat med, över 4%. Det har lett alltså till att vi har fått väldigt många nya jobb, rekordmånga. Men det har tyvärr inte lett alls till samma motsvarande nedgång i arbetslösheten.
Alla prognoser pekar på att det kommer att bli lägre tillväxt de närmaste åren. Arbetslösheten har inte minskat nämnvärt med 1% kanske mellan 94 och 95. Då har ni väl fastnat, eller då har väl Sverige fastnat i en hög arbetslöshet?
Nej, det är för pessimistiskt att se det så. Vi ska utveckla både de nationella medlen, finna nya vägar att öka sysselsättningen och arbeta över nationsgränserna. Jag anser absolut inte att vi får ge upp med detta och säga att, som tyvärr många länder har gjort, att därför måste den arbetslöshet ligga med 7-8% eller i andra länder 10-11%.
När kommer arbetslösheten att vara nere på 5%?
Jag kan inte ange ett datum för detta. Det beror ju också på internationella konjunkturer, hur vi lyckas övertyga andra länder med att arbeta tillsammans för en europeisk sysselsättningsstrategi. Men vår ambition är nu att inte nöja oss med de prognoser som finns. För då skulle ju arbetslösheten fortsatt ligga rätt högt om 2-3 år. Utan vi vill pressa ner arbetslösheten 10%.
Vad är ambitionsnivån då?
Ja, vi har sagt att 5% vill vi tillbaka till så snabbt som möjligt. Men om du frågar ett datum för detta, så vet ju alla att det kan ingen ge och det kan inte heller jag ge.
Hur många procent får ni i nästa val om arbetslösheten inte minskar nämnvärt till dess?
Ja, det kan inte jag svara på nu. Det vore bara en gissning. Jag tror att vi kommer att behålla vårt unikt starka läge därför att vi kommer att lyckas med den ekonomiska politiken.
Är det rätt uppfattat att du anser att länderna inom EU ska föra en expansiv politik för att få ner arbetslösheten?
Jag anser att vi ska ta tillvara möjligheterna att tillsammans möta en konjunkturefterfrågan. Och hålla efterfrågan uppe och att stimulera investeringarna. Om man gör det varje land för sig, så numera vet vi att riskerna att marknadskrafterna sätter igång spekulationer mot det landet, pressar upp räntor, försvagar valutan, är stora. Men om vi gör det tillsammans, då är de riskerna betydligt mindre. Man kan alltså föra en djärvare ekonomisk politik.
Men just nu så försöker alla länder genom EU anpassa sig för att komma in i den monetära unionen. Och då gör de precis tvärtom. De stramar åt och skär ner och sparar. Ja, men för att klara de här kraven för att vara med.
Ja, men nu är ju vi i högkonjunkturen. Nu är vi inte i en lågkonjunktur. Och även Sverige har ju hög grad sparat och höjt skatter för att få ordning på sin ekonomi. Det är ju inte så att vi kan långsiktigt ha stora underskott i ekonomin. Det kommer inte att främja tillväxten. Men poängen är att vi tillsammans, om vi driver en sådan politik i lågkonjunkturen så kan vi vara järvare, hålla inkomsterna uppe och då blir underskottet i lågkonjunkturen lägre än vad det annars skulle bli.
Men det du talar om i så fall är väl att förhindra att arbetslösheten inte blir ännu högre?
Det är ett sätt att pressa ner arbetslösheten i högkonjunkturen därför att man då står starkare och ett sätt att förhindra att den ökar under lågkonjunkturen.
Men det du säger är ju då att när ekonomin går ner, då ska man ju föra en gemensam expansiv politik. Men då handlar det väl inte om att minska arbetslösheten, utan då handlar det om att se till att den inte ökar ytterligare.
Ja, men det ena utesluter inte det andra. Jag har inte sagt att detta är det enda medlet, men jag har sagt att detta är en möjlighet som det europeiska medlemskapet ger oss.
Tycker du fortfarande att all kärnkraft ska vara avvecklad till 2010?
Nu har kommissionen lagt sitt förslag. Det blir partiledarförhandlingar. Jag har sagt tidigare att vi har en folkomröstning. Jag har tolkat folkomröstningsresultatet och riksdagsbeslutet. Och jag har också då sagt att vill man sedan då på något sätt ändra detta, och det är inte något nytt besked för idag utan det har jag sagt tidigare, ja, då bör på något sätt folket få ta ställning till detta, reagera på detta.
Men du har sagt att du tycker att de som kommer efter dig är lika moraliskt bundna utav folkomröstningen och det som hände efter den, alltså att kärnkraften ska vara avvecklad 2010.
Det är klart att inte folkomröstningen binder mig på något speciellt sätt i motsats till andra politiker, utan jag har den uppfattningen att vill man nu efter det att det har gått en lång period säga att vi ska göra någonting som står i strid med folkomröstningsresultatet, så bör väljarna få detta redovisat antingen så att man till exempel i samband med ett val får ta ställning till detta, eller att man åtminstone om det blir en bred politisk uppgörelse att man före ett val redovisar klart och tydligt så här vill vi nu göra, och att man får en möjlighet att det påverkar då valhandlingen i ett riksdagsval. Någonting av de två möjligheterna tycker jag måste då övervägas.
Ska man ha en folkomröstning då i samband med nästa val 98?
Den behöver inte alls ligga då. Det kanske till och med finns sakliga skäl för att man ska låta det här nya riktlinjerna för politiken få prövas i praktiken, att medborgarna därefter, det kanske ska ske ytterligare efter några år då man bättre kan ta ställning till det här för att slutligt avgöra frågan.
Menar du att man ska börja avveckla kärnkraften med något aggregat nu och sen ha en folkomröstning under nästa valperiod?
Nej, jag ska inte sitta här innan remisstiden knappt har påbörjats, innan vi har inlett partiledaröverläggning, så att si och så ska man göra. Jag har ansett att jag har en skyldighet som, eftersom jag är statsminister och har varit med under den period som där vi har haft folkomröstningen, att redovisa vad innebär folkomröstningen, vad innebär riksdagsbeslutet, vad är det för sorts tolkning. Sen ska vi nu utifrån kommissionen diskutera hur man ska hantera detta, och då börjar vi med remissomgång och partiledaröverläggningar.
Men tycker du som kommissionen att det är viktigare nu att börja inledningen och avveckla än att fastställa slutåret till 2010?
Ja, det, jag tycker att nu har vi hållit på att diskutera 2010 väldigt länge. Det är nu både med hänsyn till energiförsörjning och med hänsyn till att energipolitiken kräver långsiktighet, så är det viktigast nu att påbörja, att sätta igång så att säga processen för en omställning av energisystemet.
Nu sänks ersättningarna då till 75% från och med i år, och när man är sjuk, hemma med barn eller arbetslös. När tycker du att de här nivåerna ska höjas igen?
Det är när vi har råd till det, när vi kan betala för det. Men man kan inte låna till löpande utgifter. Det var ju det här som gjorde att Sverige rutschade utförsbacken, att vi fick de höga räntorna och den försvagade kronan.
Du har tidigare sagt att du tycker att andra saker är viktigare när ekonomin blir bättre.
Ja, jag har sagt så här att det första vi måste göra nu, även när vi har stabiliserat statsskulden, det är att börja budgetarbetet med att betala ungefär 100 miljarder i räntor på den statsskuld som fortfarande...
Men det innebär att det kan inte bli någon höjning av ersättningsnivåerna inom överskådlig tid då?
Ja, det andra som jag säger det är att vi måste satsa resurser när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Men visst, det går ju oerhört snabbt åt rätt håll nu. Vi har fått mycket bättre utfall än vad de flesta har trott på, och därför eftersom jag inte har varit med om att sänka de här nivåerna av ideologiska skäl, utan därför att vi inte hade pengar till det, så ska vi diskutera nu vilka prioriteringar vi vill göra på partikongressen. En sak kommer vi alltså inte ifrån, det är ränteutgifterna. Jag kommer också hävda att bekämpa arbetslösheten, få ner den, ligger väldigt tidigt. Men sen är det mellan att ta ut löner i framtiden och att höja ersättning från arbetslösa. Visst, det är avvägningar vi måste
göra. Så lagom till nästa val då, så kommer ett förslag med höja nivåerna igen?
Det kan jag inte alls utlova, men jag säger att vi, när vi får pengar, när produktionen ökar, inkomsterna stiger, så i motsats till det vi nu har bakom oss, där vi bara fått skära ner, så kan vi börja bedöma vad vi offensivt vill satsa på. Första uttrycket för detta är regeringens tillväxtproposition. Den kommer emellertid att följas av flera åtgärder för att stimulera tillväxten. Och det är kring detta som vi har en debatt i vårt parti.
Kravet från bland annat LO är att nivåerna ska höjas från 1 januari nästa år, alltså 1997 redan. Då. Det låter ju på dig som att det kanske inte är helt omöjligt.
Jo, det tror jag ligger alldeles för tidigt.
Efter den här sänkningen så får en arbetslös kommunalarbetare knappt 7000 i månaden efter skatt. Är det möjligt överhuvudtaget att leva på så lite?
Det medger jag att det för människor med låga inkomster är tungt och besvärligt nu. Och många av de beslut vi har tagit, de smärtar mig inte minst, därför att det handlar om reformer och åtgärder som vi själva har varit med om att bygga upp.
Men är det överhuvudtaget möjligt att leva på så lite?
Ja, det är klart att det är möjligt för människor att göra det. Men det är väldigt tungt och det är svårt. Går vi tillbaka i historien så har vi inte så hemskt lång tid då människor tyvärr tvingas leva på ännu lägre inkomster.
Och det är meningen att en sån här person som blir arbetslös ska gå till socialen för att klara sig?
Nej, det vill man ju helst inte, men jag kan inte garantera med de nivåer som vi nu är nere i att inte enskilda familjer och grupper hamnar i den situationen. Och då ska vi ha klart för oss, vi har ju ett socialbidragssystem därför att detta ska vara ett skyddsnät. Att man inte ska slås ut i någonting som är långt värre, vilket förekommer i andra länder. Och man har en rätt att gå och få ersättning för det fall att man inte klarar sig på arbetslöshetsersättning eller på det man får från sjukförsäkringen.
Du säger att det är en rätt att få socialbidrag, men om många gör det, då blir det ju ingen eller inte så stor besparing.
Det är i och för sig riktigt, men om man utgår från så att säga att ingenting är möjligt att genomföra, då hade det varit att rutscha utförsbacken. Då hade inte Sveriges riksdag fattat de här beslut. Men jag kan försäkra er att utländska långivare hade
fattat. Om man nu har kommit ner på en sån nivå så att väldigt många människor måste gå till socialkontoret för att klara sig, då kan man ju fundera på om det är en så klok besparing då.
Ja, det är, som jag ser det, så visar både räntefallet och starkare ekonomi vi nu har fått att detta var nödvändigt och riktigt, och det är för alla svenska medborgare ett intresse att inte svensk ekonomi kraschar. Vi var ju i en situation där vi faktiskt var den allvarligaste risken för Sveriges ekonomiska självständighet sedan andra världskriget.
Samtidigt så visar utvärderingen av skatteomläggningen som nu har gjorts att de som tjänar allra mest är de som har vunnit mest på omläggningen. Och det var inte meningen, så vitt jag minns.
Vi har gjort en utvärdering av skattereformen. Det visar sig i alla viktiga avseenden, i alla flesta avseenden, så har den fungerat på tillfredsställande sätt. Det finns en skönhetsfläck, och det är att den tiondel som har de högsta inkomsterna inte har fått betala riktigt lika mycket som var tänkt.
Vad skulle du göra?
Ja, vi håller på att titta på det, men vi har gjort utvärderingen för att vi skulle få en riktig uppfattning om hur det hade utvecklats, och jämfört med den kritik som har varit mot skattereformen så måste man ändå säga att i stora drag så blev den här reformen inte, den var nödvändig, men den fick också det utfall som vi hade hoppats på.
Står du fast vid att värnskatten, alltså 5% extra i statlig skatt för de som betalade, ska vara borta från 1998?
Den utformas så att den automatiskt bortfaller. Men vi har nu en fråga hur den tiondel som har de högsta inkomsterna ska betala ungefär som var tänkt i skattereformen, och det tittar vi på.
Så att det kan bli en värnskatt eller någon skärpt inkomstskatt eller på något sätt för den lilla gruppen då?
Jag kan inte ange metoderna, men jag har sagt att det var, vi har utformat en skattereform som, där vi har fördelat bördorna. Det visar sig att en tiondel inte har burit de bördor som var tänkt, och då ser vi på medlen, metoderna.
Men du vill inte riva upp beslutet att värnskatten ska tas bort 1998?
Det har vi inte diskuterat överhuvudtaget till det.
Tycker du att det behövs ytterligare besparingar nu?
Vi gör bedömningen att vi har ganska väl avvägt saneringsprogrammet, och vi har inga planer nu på några särskilda besparingsåtgärder. Men det är klart att det ska bedrivas ett normalt budgetarbete.
Men i våras talade ju Göran Persson om ytterligare besparingar på 16 miljarder. Behövs de eller inte?
Han redovisade då vad som behövs för att nå konvergenskraven. Sen dess har ekonomin gått bättre. Så min bedömning är väl idag att vi klarar de målen som vi har satt upp utan ytterligare besparingar.
Det behövs inga 16 miljarder då?
Inte som prognoserna ligger idag. Nu är vi väl nere i, om jag ser det senaste, 4-5 beroende på de förbättringar som har skett, räntenivåer, kronförstärkning och annat. Det sammantaget gör att besparingssituationen ser bättre ut än i våras. Betydligt bättre.
Intervjun med statsminister Ingvar Carlsson sköttes av Anders Jonsson och Thomas Hempel.
En finansminister och blivande statsminister intervjuas. Ja, den 12 januari 1995.
Och från en före detta partiledare till en blivande. När Sveriges finansminister Göran Persson ska höja skatten för höginkomsttagarna, då föredrar han höjda egenavgifter eller minskat grundavdrag framför höjda marginalskatter. Han vill till och med tillbaka till ett uttag på högst 50%. När det gäller det aktuella ekonomiska läget i Sverige är han inte lika pessimistisk som Industriförbundet, som igår spådde lägre än 1% tillväxt och ökad arbetslöshet.
Ja, om det skulle visa sig vara rätt så har vi naturligtvis en bekymmersam situation. Om det sen dessutom följs av ytterligare ett svagt 97 och en svag återhämtning 98, då har vi väldiga problem. Men, och det är viktigt, det här är i så fall ingen isolerad svensk konjunkturbild, utan det här är en spegling av vad som då händer i vårt närområde, i Norden och i Europa. Jag tvivlar på att det trots allt har så stark kraft i nedgången.
Men om tillväxten blir så pass låg så minskar väl knappast arbetslösheten?
Nej, det gör den inte.
Utan den då kanske ökar till och med?
Ja, det finns risk för det om vi får den här typen av tillväxttal. Å andra sidan måste man ju säga att vad som gör att vi i Sverige trots allt kan vara lite mer optimistiska är ju att vi fortfarande har framför stimulansmöjlighet via penningpolitiken, alltså sänkta räntor.
Inför kongressen i mars finns motioner att höja nivån i bland annat arbetslöshetsförsäkringen igen. Men Göran Persson är inte orolig för att bli överkörd av kongressen.
Jag tror att vi på kongressen kommer att hitta lösningar som gör att vi klarar både att diskutera socialförsäkringar, arbetslöshetsbekämpning, utan att fördärva den statsfinansiella sanering som vi nu har uppnått.
Du tror inte att kongressen kommer höja nivån till 80% till exempel?
Jag tvivlar på att kongressen kommer att fatta beslut som försämrar statsfinanserna.
Så du är inte orolig för att du ska bli överkörd av kongressen?
Nej, det ligger liksom inte riktigt för mig att bära den typen av tankar. Men okej, vi får en livlig debatt. Men det är ju viktigt att kongressen håller fast vid den statsfinansiella sanering vi har uppnått. Så att vi nu inte har ett år av hårt arbete bakom oss som sen utraderas av beslut som går åt andra hållet. Då har allting varit förgäves. Då har vi framför oss inte bara återigen statsfinansiellt förfall och nya sparprogram längre fram, utan också troligen stigande räntor. Och det får inte inträffa.
Men när ska nivåerna höjas igen?
Ja, vi har sagt att när det finns ett statsfinansiellt utrymme. Och vi får se när vi hittar den lösningen.
Måste man få ner arbetslösheten först?
Det vet jag inte. Det är klart att för varje procent som arbetslösheten sjunker och människor går ut i jobb på en öppen arbetsmarknad, så minskar ju också trycket på utbetalningarna ifrån de här systemen. Och det skapar ju självklart ett utrymme. Och våra krafter måste nu ägnas åt att pressa tillbaka arbetslösheten. De resurser vi kan frigöra måste ägnas åt att pressa tillbaka arbetslösheten.
Inte att höja nivåerna?
Nej, jag ser inget statsfinansiellt utrymme för att höja nivåer. Utan de resurser vi kan frigöra bör utnyttjas för att pressa tillbaka arbetslösheten, som är den stora frågan. Och sen får försäkringssystemen klara sig med de pengar de har idag.
Göran Persson vet ännu inte hur skatten för höginkomsttagarna ska höjas, som Ingvar Carlsson har sagt. Men han vill slippa någon sorts fortsättning av värnskatten.
Ja, jag har respekt för den process som nu pågår. Och precis som Ingvar Carlsson förut har sagt, vi har värderat ut skattereformen. Nu har vi det ute på remiss. Och som vi har sett materialet hittills, så finns ett behov av att justera för höginkomsttagarna. Det återstår att välja teknisk form för det. Och det återstår också att lyssna på remissinstanserna.
Höja egenavgifterna är en tanke som finns.
Det finns flera modeller man kan använda. De tekniska lösningarna brukar vi inte vara så dåliga på att hitta när man väl har bestämt sig. Vad jag däremot tycker är viktigt att säga är att jag väldigt ogärna ser en högre skattesats. Det vore bra om vi kunde gå tillbaka till de 50% som gällde före värnskatten. Och om vi då inte använder skattesatsen, ja, då är det grundavdraget eller egenavgifter eller andra lösningar man får titta på.
Men inte någon fortsättning på värnskatten som krävs inför kongressen?
Jag skulle helst vilja slippa det.
Finansminister Göran Persson intervjuades av Thomas Hempel.
Den 16 januari 1996. Ingvar Carlsson.
Igår kväll inledde Ingvar Carlsson sin politiska avskedsturné som partiledare. Det första mötet hölls i hans egen valkrets i Huddinge utanför Stockholm, och Ekot var med.
Jag vill gärna tacka er här i Huddinge och Botkyrka för stödet under de här åren. Både framförallt naturligtvis som partiordförande, men också för att jag har fått företräda er så många år i riksdagen. Tack ska ni ha.
Ingvar Carlsson ger inte intryck av att skiljas från partiledarposten med någon smärta. Trots att han vet att journalister från alla riksmedier väntar i salen för att så fort mötet är över pressa honom med frågor om en omänsklig flyktingpolitik. Trots det är Carlsson på gott humör. Och han ger ett avskedsråd till partimedlemmarna.
Att det socialdemokratiska partiet har kunnat spela sin historiskt viktiga roll i Sverige genom att vi har varit ett folkrörelseparti med allt vad det innebär. Jag skulle önska att vi behåller den karaktären. Ett starkt folkrörelseparti där vi debatterar och diskuterar, men också orkar fatta de nödvändiga besluten.
Det brukar ibland sägas att den viktigaste uppgiften för en socialdemokratisk partiordförande är att behålla partiet enat. Att ha det politiskt samlat. Har inte du misslyckats med den uppgiften?
Det ska väl andra fälla omdömet, men jag hörde ju detta kring 90-91 då vi hade dåliga opinionssiffror, att nu skulle socialdemokratin aldrig bli detsamma igen. Valet 94 gör vi ett av våra absolut bästa val, och det är på den grundvalen vi nu regerar fram till 98. Jag tror att när vi kommer fram till 98 så kommer både opinionssiffror vara bra och vi kommer att ha ett starkt och samlat parti.
Men när du avgår så har du inte det?
Jag tror inte du ska underskatta kongressens möjligheter att fatta beslut i enighet. Vi har ju en mycket, mycket svår period bakom oss. Vi har alltså tagit beslut som under min tid här som vi väl knappast har varit i närheten av tidigare. Och jag är stolt över att vi har lyckats ta de besluten. Jag medger gärna att det har frestat på. Det har också känts väldigt hårt ibland för mig personen. Jag har varit med om att ändra i reformer som jag själv har varit med och byggt upp.
Ibland låter det på dig som du har fattat de svåraste beslut som någon socialdemokratisk partiledare har fattat. Är det inte lite självömkande att säga sådär?
Nej, det är det inte. Det är att konstatera att fram till för några år sedan så hade vi faktiskt en ökad produktion att fördela. Det här har varit första gången vi har haft en 5% minskning att utgå ifrån och en fördubbling av statsskulden på 3 år. Men det innebär ju inte att inte Per Albin Hansson under andra världskriget med pressen hade enorma påfrestningar. Att inte Hjalmar Branting som hade ett splittrat parti, då hade vi en partisplittring. Jag bara säger, på ekonomiska området tror jag faktiskt inte vi har varit så illa ute tidigare som vi var de här senaste åren.
Ingvar Carlsson intervjuad av Thomas Ramberg.
Den 31 januari 1996, statsminister Ingvar Carlsson.
I morgonekot nu om svenska och internationella insatser i Bosnien. Den avgående statsministern Ingvar Carlsson anser att NATO, EU och Sverige bör stanna kvar i Bosnien även efter detta år om man inte har lyckats stabilisera freden.
Jag är mycket oroad över att man har satt sån här definitiva datum då alltihop ska vara fixat i Bosnien. För det är oerhört stora svåra arbetsuppgifter som återstår. Och att innan man har skapat en tillräcklig stabilitet dra sig ur, det kan ju medföra farliga konsekvenser. Så jag hoppas att parterna innan man verkställer detta funderar noga igenom konsekvenserna.
NATO har deklarerat att 1 år inte mer. Det är Carl Bildt leder av civilt återuppbyggnadsarbete. Carl Bildt lämnar i alla fall 97. Men sen, vad är det svenska engagemanget sen efter detta?
Ja, vi kan inte sätta in våra insatser utan att ta hänsyn till vad andra gör och inte gör. Vi kan inte bli ensamma kvar där nere. Jag säger bara att har nu alla varit överens om att massivt gå in och vi ska försöka klara upp detta och åstadkomma en varaktig fred och att människor ska kunna leva tillsammans där, då kan man, när det här året har kommit till ända, hamna i en väldigt märklig situation när man säger att ja, oberoende av hur det ser ut just nu så sticker vi.
Det är ju det som förespeglas nu.
Ja, men ibland så är det också så att man sätter upp sådana mål för att ha en press på sig själv, att man ska arbeta snabbt. En annan faktor är väl de val som nu äger rum i USA och som har spelat en roll för detta. Jag menar ändå att jag tilltror parterna det ansvaret att de värderar situationen om ett år innan de tar slutligt beslut.
Och ser situationen dålig ut så ska de stanna kvar?
Ja, om man uttrycker sig om uppdraget inte är slutfört, om han har utfört 80% av uppdraget och det har varit framgångsrikt men det återstår 20%, så vore det väldigt oklokt att då äventyra alltihop genom att helt enkelt lämna innan det är slutfört.
Och i så fall skulle Sverige vara berett att ställa upp även fortsättningsvis om andra länder gör det?
Ja, jag gör den bedömningen. Jag vill i alla fall inte vara med och säga motsatsen att vi lämnar under alla förhållanden om 1 år. När vi nu har varit där så många år, vi har satsat ekonomiskt, vi har satsat personal och vi har gjort stora uppoffringar. Då tror jag de flesta ska säga att vi måste orka fullfölja om det är ytterligare ett antal månader som det handlar om.
Du sa här i ditt tal, och det har du sagt tidigare, att den säkerhetspolitiska kartan ritas om snabbt. Och Sverige kommer som andra länder se till att vi inte hamnar i ett sämre läge än vad vi är i idag. Vad betyder det?
Att om jag tittar tillbaka 10 år så har det skett oerhörda förändringar. Berlinmuren har fallit. NATO har förändrats. Vi har blivit medlemmar av EU. Och det är att se till att vi är flexibla och tar vara på nya möjligheter, avvärjer eventuellt nya hot. Jag kan inte exakt redovisa vad de hoten och möjligheterna kommer att vara. Men vi måste se till att med förändringar så ska vi om möjligt för det första inte försämra vår situation. Helst förbättra den. Och det är egentligen detta jag tycker åt.
Du förutspådde också stora förändringar inom västalliansen och NATO i framtiden. Här har flera säkerhetspolitiska debattörer sagt att det är naturligt att tänka sig att Sverige på sikt blir medlem i ett förändrat NATO. Vad säger du om det?
Jag säger att Sveriges riksdag och Sveriges regering har gjort sin bedömning. Och den är att den militära alliansfriheten består. Först och främst därför att den militära alliansfriheten gagnar stabiliteten i Sverige. Och vi kan inte se att ett svenskt medlemskap i NATO skulle öka stabiliteten i norra Europa. Och därför så fullföljer vi vår politik.
Du sa nyss att Sverige ska se till att inte hamna i ett sämre läge. Vi ska vara flexibla och så vidare. NATO imorgon kanske inte är samma NATO som idag. Och då kanske Sveriges hållning kan vara annorlunda.
Jo, men då har någonting väsentligt förändrats. Och jag kan som statsminister inte sitta och spekulera i en så väsentlig säkerhetsfråga som denna. Utan jag har att ta hänsyn till de faktiska realiteter som nu föreligger. Om NATO om 5, 6, 7, 8 år är något helt annorlunda än det är idag. Ja, då får man diskutera den situationen då.
Du sa också att det är ett vitalt svenskt intresse att NATO, att USA är kvar i NATO i Europa. Betyder det att Sverige litar alltjämt på NATOs stöd så att säga i ett krisläge?
Det är inte det som är min utgångspunkt, utan det är att NATO med Amerika som en viktig partner har bidragit till stabiliteten. Och det är alltså för hela Europa som jag har sett detta. Och indirekt naturligtvis har det också då varit till fördel för Sverige. Men det har inte varit en spekulation i att Amerika ska komma oss till undsättning. Utan det är de här mer övergripande bedömningar jag har gjort.
Så statsminister Ingvar Carlsson intervjuad av Ekots Inger Arenander under den pågående rikskonferensen Folk och Försvar i Sälen.